Hej och välkommen till Katarina-podden. Mitt namn är Katarina Lövelius och den här gången så ska jag prata om något enormt spännande ämne och det är nattdrömmar. Jag kanske drar in dagdrömmar också, vi får se hur mycket jag orkar prata. Jo, det är ju så här att drömmar på natten, alltså nattdrömmar, det är vad jag brukar kalla för brev på posten. Det är detsamma som att få post från ditt undermedvetna. Och för att inte bli allt för långrandig, men så är det ditt undermedvetna som, hur ska jag förklara, gör om dagens händelser till att det ska bli begripligt. För vi genomströmmas ju av information på ett eller annat sätt. Och idag med teknikens framfart så får vi så mycket information så hjärnan inte kan ta in allting. Och då packas det här in och packas upp när vi drömmer. Och även om du sitter där och säger så här, men jag drömmer aldrig. Jo, alla drömmer. Däremot så kanske man inte kommer ihåg det. Det är en helt annan sak. Jag är själv inne i perioder där jag kommer sällan ihåg längre. Jag var jättebra nattdrömmare förut, men så är det. Det är ingenting att grina över. Däremot så kan jag komma ihåg emellanåt. Vissa drömmar. Men i alla fall. Så är det då det undermedvetna som omvandlar saker och ting. Och då plockar den ju saker som du har i ditt medvetande. Och nu kommer vi då till det kluriga här. För att jag har ju gått min Ambre-skola och jag kör på den, fortsätter att göra det. Därför att jag tycker att det makes sense. Det som han beskriver hur man bör kanske tolka en dröm på mest konstruktiva sätt. Det finns de som är där ute och har sina saker hur man drömmer eller hur man ska tolka sina drömmar. Och jag kan känna så här att nej, det stämmer inte med min filosofi. Alltså så lämnar jag bara det. Jag tänker inte ens nämna det. Och då är det så här, enligt mig, att om man drömmer om personer så är det inte personerna i sig man drömmer om. Utan det är essensen av den energin som du har själv inom dig som manifesteras som, låt oss säga, pappa, vi säger det. Och särskilt då när det kommer till att man drömmer om något ex eller man drömmer om någon som man längtar efter och hit och dit, då är det för att undermedvetna plockar upp den energin för att det är svårt att förklara det här i så här, jag måste nästan rita. Men den plockar upp det för att du ska kunna förstå själva dagens händelse. Nu tar jag det här för att göra det enkelt. Och det är aldrig de personerna, utan det är essensen av dig själv. Så att om vi nu säger så att du drömmer om pappa, då är det alltså din del, din manliga del, den som står för det här att föra ditt liv. Hur tar du dig fram i ditt liv? För pappa står för företagande, framfart och styra och ställa och peka med hela handen. Det är den delen av dig som den tar, det undermedvetna tar den för att göra någonting begripligt. Så att du ska förstå. Och tyvärr är det ju så att man får ju inte lära sig det i skolan. Det får vi inte. Och varför inte det undrar jag också. Men i alla fall. Det är om personer. Sen när det kommer då till saker man drömmer om. Det är ju en mängd saker vi är omgivna om. Med så att säga. Låt oss säga att du drömmer om ett matbord. Ett bord kan ju stå för någonting stabilt, men är ett matbord eller ett smörgåsbord, så om man tänker att mat, det står för energi. Så hur mycket energi får du i dig som drömmen talar om genom mat? Du kanske drömmer att du står vid ett smörgåsbord men du tar inte någonting av maten. Då skulle jag ha en liten varningsflagga här. Hur tar du in energi? Hur föder du dig själv med positiv energi? Till exempel. Om man drömmer om djur. Det är ju en väldigt spännande historia. För nu har vi ju Solögas djurtolkningar. Och fler självklart. Men om man ska ta den så kan man ju slå upp. Om du drömmer om en häst. Man slår upp. Vad betyder häst? Titta här. Si och så. Sen kan det ju vara andra drömtydarböcker som också kan leda självklart till vad en häst betyder. För mig till exempel så betyder ju häst någonting starkt, någonting vackert, någonting, ja vad ska vi säga, vad ska vi ta mer, stolt. Jag som är eldhäst i kinesologin till exempel. Då skulle jag ta det som jag, det kanske jag själv jag drömmer om hur jag egentligen borde kanske vara. Jag kanske vill vara den här fria mustangen på savannen. Ja, sådana saker. Och men däremot när det kommer till att man drömmer om en åsna till exempel, då måste man vara lite vaksam, därför att det är skillnad. Om det är vi nordbor till exempel, eller Skandinavien, som drömmer om en åsna. Vi får ju i våran prägling att man är envis om en åsna. Det är liksom ett talesätt. Men om en mexikan drömmer om en åsna, då betyder det inte alls envishet. Utan en åsna för en mexikan är absolut mest värd i pengar man kan ha. Det kan vara det absolut bästa redskapet en familj kan ha. Och en åsna är ju egentligen strävsam, den är uthållig, den tål mycket. Det är fantastiska djur på många sätt och vis. Så att talsättet en envis som en åsna, det vet jag inte riktigt. Det är väldigt orättvist. Men så är det. Så att man måste tänka sig för lite grann. Det här med skräckdrömmar. Det är självklart att det finns det också. Och skräckdrömmar, det brukar vara för mig när jag tolkar drömmar, när folk drömmer om skräck, då är det ju någon utmaning man står inför som man har rädslor för. Och enligt mig så råkar man aldrig ut för någonting som man aldrig kan klara av. Det kan låta provocerande, men tro mig, det stämmer. Så skräckdrömmar, det kan ju vara det här. Man står inför någonting som man är jätterädd för. Och då måste man ju titta på varför är man rädd. Är det en prägling här som inte är sann? Kan det vara en utmaning man står inför som man ska ta itu med? Och så vidare, så vidare. Jag kan berätta om en dröm jag hade som var om skräck. Och det här var i min tonår, som jag minns det. Då drömde jag ofta om stora, alltså gigantiskt stora vita tjurar. Alltså tjuren Ferdinand gånger 1000. Och inte så snäll som Ferdinand. No way. Och det här drömde, det var så skräckinjagande så att God alltså. För dig som lyssnar kanske tänker, vadå, det är väl inget farligt. Nej, men för mig var det det. Och då fick jag tipset av Ambres till exempel. Att han sa till mig så här, vad skulle hända om du vänder dig om och möter den här? Och jag sa, det kommer ju aldrig hända. Ja, det är ju så här att när man står inför någonting så ska du bemöta det. Så börja med att bemöta det i drömmen. För då kan du hantera saken bättre i livet. Nu är det ju inte så att i livet jag ska möta en vit stor tjur. Utan den är ju symbolen för någonting som jag är oerhört rädd för. Och hör och häpna. Jag tänkte att jag ska göra det här. Så det var, ja man får ju ha lite tålamod med det här då. Men då fick jag tipset att jag skulle säga till mig själv när jag skulle sova. Så jag till mig själv så här att, snälla, nu ska jag drömma om den här tjuren. Och det jag ska göra när jag möter den så ska jag inte springa åt andra hållet. Utan jag ska vända mig om. Titta den i ögonen och bemöta den. Och det här fick jag ju göra lite flera gånger då. För att, ja, man är ju rädd. Det är så enkelt det är det. Så det kom en sån dröm. Och jag var faktiskt medveten om att jag hade sagt det här till mig själv. Så jag vände mig om i drömmen. Och står bara still. Och tänker så här, nej, nu, kom an. Och vad händer? Den bara försvinner. Den bara puff, upplöses ur tomma intet. Så jag vart inte längre jagad av denna. Det glömde jag säga. Jag var ju jagad också. Det var inte bara att den var med, utan den jagade mig och trampade mig på hälarna. Men jag vände mig om och möter den, och den försvinner. Så jag vaknar och tänkte så här, vad i jösses namn var det där? Men jag förstod vad den här symboliserade. Om du kommer ihåg att det här är min tonår. Så det här var alltså en aspekt av mig själv som jag var oerhört rädd för. Min egen styrka var jag så oerhört rädd för. Go figure. Alltså jösses Amalia, vilken uppenbarelse jag fick. Sen dess har inte jag drömt om den där vita tjuren. För att jag fick möta mig själv. Alltså, det låter stort, det här låter kaxigt, jag vet det. Men jag hade blåst upp den här vuxna Katarina. Jag hade blåst upp den till någonting okänt, någonting som, nej men gud, det där kan inte jag bli. Men jag lät det få sammansmälta med mig själv. Och jag förstod innerst inne att det var jag. Jag var rädd för mig själv. Och det är ju lite komiskt. Komiskt alltså, om man ska se det så. Så att den där tjuren finns i mig, och den släpper jag inte ut till vem som helst, det gör jag inte. Men eller det vill säga aldrig. Men jag kan känna styrkan, jag kan känna den här stoltheten. Det kan jag känna. Så kan man absolut göra i drömmar om skräck. Jag vet att det finns de som drömmer väldigt, väldigt starka skräckdrömmar, och jag förstår att det är oerhört läskigt, men då kan man ju göra så här, till exempel om du som lyssnar har enorma skräckdrömmar, att be om att få tona ner det. Tala till dig själv innan du ska somna. Snälla, ge mig det här, men ge det inte så starkt. Jag blir ju rädd. Men jag ska ta tag i det. Och se vad som händer. Så kan man ju också göra med nattdrömmar. Jag ska gå in lite mer till det här med detaljer, för att jag är väldigt mycket för detaljer när någon ska ha en drömtolkning utav mig. Och då vill jag veta alltså jättemycket detaljer. Om man säger så här att jag drömde om att jag åkte i en båt. Okej. Okay. Jag vill ha mer information. Vad var det för båt? Var den stor? Var den liten? Var den öppen? Var det en utombordare? Eller var det en Viking Line? Eller vad pratar vi om? Var det du som styrde båten? Eller var det någon annan? Eller ja, såna saker. Vad var det för färg? Vilka var med? Och framförallt, hur var vattnet? Var det en liten pöl? Eller var det en sjö? Var det en fors? Eller var det ett hav? Och vad finns mer runt omkring? Så att för mig är det oerhört viktigt att veta såna här saker. Och hav är ju ofta då livet man lever. Det är så kul det här med folk som säger så, jag drömde om så fantastisk solnedgång, och vattnet var så lugnt och det var så vackert och fint. Och då säger jag så här, gud vad tråkigt du var i ditt liv. Ja, det har jag. Hur visste du det? Ja, därför att havet är alldeles spegelblankt. Det händer ingenting. Så därför, det är en liten varningsflagga, även fast det är vackert. Det är det. Krusar det lite, ja, men då händer det lite. Däremot om det är full storm, alltså, då händer det ju alldeles så mycket i ens liv. Då får man ju liksom tagga ner på sina önskningar hur man lever sitt liv. För det kan jag säga, att jag har haft perioder där jag har drömt om såna enorma, alltså gud vilka vågor, jisses Amalia. Och det kan jag förstå, för att jag var, nej, det hände alldeles för mycket i mitt liv som inte var bra för mig. Så kan det också vara. Och just det här med om man sitter i ett fordon. Båt i en fordon. Bil, cykel, tåg, buss. Alla sådana saker. Det är hur man tar sig fram i livet. Alltså hur man har kontroll över sitt liv. Och då är det jätteviktigt att veta. Till exempel om man drömmer om att man sitter i en bil. Är det du själv som kör i drömmen? Eller sitter du bredvid? Eller sitter du i baksätet? Eller absolut sämre om du sitter i bakluckan? Eller sitter du kanske på taket? Eller i svärmorskistan. Alltså en sån här takbox. Det är ju enormt tragiskt. Om det är så att du drömmer att du styr själv, bra. Då har du kontroll över ditt liv. Då styr du ditt eget liv. Så det är jättebra. Sitter du bredvid? Ja, det är inte lika bra. För att då låter du över ditt liv till någon annan. Väldigt vanligt bland kvinnor kan jag säga. Som låter mannen styra ditt liv. Ditt verkliga liv. Sitter du i baksätet? Ja, då har du verkligen lämnat över till de två som sitter fram. Och det intressanta är att det finns en del som drömmer om att när det var ingen som körde, ja då är det ju riktigt illa ute. Då lämnar du över till din omgivning. Alltså samhälle, skola, jobb och sitter bak. Alltså tänk dig den bilden. Nej, då måste man verkligen ta tag i sitt liv och försöka få ordning på sitt liv. Och styra sitt eget liv så som man vill ha det. Så som man vill leva sitt liv. För kom ihåg, drömmarna talar om saker för oss. Det är oöppnad post. Så det är klart att tolka drömmar, det är fantastiskt. Du kan komma väldigt långt med att tolka dina drömmar. Mm. Jag kan ta upp en annan detalj här, att det är många som drömmer om förövare. Alltså långa mörka män som förövar sig och ja, våldför sig och sådana saker. Då kan det ju handla om lite andra saker som man kanske har gömt i sitt innersta. Till exempel om man har varit utsatt för övergrepp, så kan det ju vara saker som man måste ta tag i. Alltså bearbeta så att inte den där förövaren fortfarande finns kvar inne i dig. Och det här vet jag har uppenbarat sig för sådana som har glömt bort, förträngt. Ja, det finns många ord på det där. Att de har varit utsatta för sexuella övergrepp. Då blir det nog terapi, tror jag. Men man kan klara sig på att tolka sina drömmar. Och så, det kan man göra. Men där är mitt tips, att gå gärna till en terapeut. Gör gärna det. Eller regression eller hypnos eller någonting. Så att man kan titta på det här. Så att man inte går och bär på onödigt mycket last. För man kan faktiskt göra det. Man kan bli av med obehagliga saker. Ja, då har vi kläder. Den är intressant. När man drömmer om vad man har för kläder. Det är också detaljer man kan titta på. Vad har man för utstyrsel? Och kläder är ju ofta liksom hur mår kroppen. Den symboliserar ju kroppen. Så går du klädd i kanske, ja vad ska vi säga, mjuka kläder, mjukiskläder, pyjamas kanske, ja men då är det ju okej. Så drömmer du att du är soldatklädd, det skulle jag säga att du låter kroppen gå i försvar för mycket, om man tänker så. Går du i trasiga kläder, då mår kroppen inte bra. Drömmer du att du är naken? Den kan vara lite olika. Därför att naken står ju också för, så är vi ju födda. Vi är födda nakna. Födsloklädsel som jag brukar kalla det för, eller skinnkläderna. Så det kan vara en befrielse i sig. Men det kan också vara så att kroppen kanske saknar någonting. Ja, vitaminer, mineraler, fett kanske, inte fett. Alltså förstår ni, det kan vara en saknad av någonting. Om vi nu ska prata kropp och så finns det de som drömmer om barn, bebisar. Eller att man föder barn. Den är intressant. Det har jag drömt om många gånger. Och det brukar handla om att man skapar nya roller i sig. Och vad är det för någonting? Jo, du har ju roll. Du skapar dig en roll med dina föräldrar. Du är ju på ett sätt mot dina föräldrar. Du är på ett annat sätt med dina syskon. Du är ytterligare med någonting med dina skolkamrater. Du är någonting annat med arbetskamrater, din partner, dina barn. Allt det här. Du skapar roller hela tiden. Och det här, om du inte förstår vad jag menar, så har du någonsin varit på en skolträff efter 10, 20, 30 år. Alltså jag lovar dig, du går tillbaka till när du är 15 år. Det gör man automatiskt, därför att du har den rollen med dem. För det mesta. Inte alla, men för det mesta så uppenbara sig det här. Och det är intressant att titta på. Det är faktiskt det. Eller om man träffar andra människor som man inte träffar på 20-30 år. Då är jag precis så, whoops, man liksom går tillbaka till det där på något sätt. Och det egentligen är larvigt, men ja, inte vet jag. Men det är en roll man tar på sig. Det kan också betyda, det beror på lite allt annat runt omkring vad man drömmer om när man föder barn. Och då kan det vara att man kliver in i en ny position, man kliver in i ett nytt blad, ett nytt kapitel i sitt liv. Man utvecklas så att man liksom blir på nytt född på något sätt. Man kliver ur en gammal roll, man kliver ur en situation som man liksom säger, gud, nu tog jag död på det där, gud vad skönt. Men någonting måste ju födas fram, någonting nytt måste ju komma fram. Så att barn kan betyda olika saker. Det kan också vara den här nyfikenheten som barn har. De är ju så direkta och framåt som bara den. Och det kan vara en bit där som man behöver titta på själv. Hur fri man är, eller är man inte fri? Och så vidare. Mm. Mycket intressant. Vad ska jag mer ta in för någonting? Jag kan inte ta allting. Jo, men jag kan berätta så här att det tar lång tid att lära sig att tolka drömmar. Det tar väldigt lång tid. Och du som tycker att det är så att säga, ja, men jag har ju lärt mig om det här och det är jättekul att tolka drömmar. Ja, men man måste komma in på djupet. För det är det det är, det är det det handlar om. Så vill du utvecklas i det här, se till att du får öva på flera personer. Och utmana dig själv och liksom, ja, försök att känna in och försök att få en helhet i saker och ting. Du måste ju få en serie av saker i en dröm. Som leder någonstans så att personen kan förstå. Och det absolut viktigaste när man tolkar drömmar åt någon annan, ja, till en själv också, det är ju att det du har kommit fram till ska vara en aha-upplevelse till den du tolkar till eller till dig själv. Det är slutpoängen, att den ska känna så aha, ja, jag fattar. Då har du kommit långt. Säger personen så här, jaha, betyder det det? Jag förstår ingenting. Ja, då är du ute fel. Det är du. Då måste du tillbaka och ja, studera om. Så att det är ingenting att det måste betyda si, det måste betyda så. Därför att så står det i boken, vilken bok man nu har. Nej, här gäller det att vara taktisk. Här gäller det liksom att få in en serie av information som du får av en dröm, så att säga. Men det är otroligt roligt att jobba med drömtolkning. Otroligt jobbigt. Om vi nu till exempel så här som jag som sitter på en telefonlinje. Jag får ju frågor lite då och då. Jag tycker det är jättekul att jag får sådana frågor om nattdrömmar. Så har jag alltid penna och papper till hands. Därför att när den berättar måste jag skriva stödgrejerna som kommer upp. Och speciellt färger. Färger är jätteviktigt. Oh, vad det är viktigt med färger. En del säger att jag drömmer inte i färg. Jo, det gör man. Man kan få en känsla av en färg. Jag, så vitt jag vet har jag aldrig varit med om någon som drömmer i svartvitt. Jag har inte upplevt det. Jag har inte varit med om det. Men okej, okay, om det nu är så att det är svartvitt, okej, okay, då betyder det någonting. Kanske livet går i svart och vitt. Inga variationer, typ. Så att färger är ju, gud vad man kan dyka in i färgtolkning också. Du kan tolka en dröm bara med färgerna som du får till dig. Eller som personen har drömt om. Men i alla fall, då skriver jag ner liksom vad det är för någonting. Och saknar jag någonting, då måste jag fråga efter det. Till exempel om de säger så, jag drömde om ett hus. Ja, okej, hur ser huset ut? Jaha, måste du veta det? Ja, är det slott eller är det herrgård? Är det koja, vad är det för någonting? Är det flervåningshus? Hur många våningar är det? Var är du någonstans i det huset? Är du uppe på femte våningen eller är du uppe i taknocken? Eller är du nere i källaren? Alltså, gud, man får jättemycket information av folk som drömmer om hus. Ja, så att det finns jättemycket att ta reda på. Men i alla fall, då sitter jag och skriver stödorden. Och sen när de har berättat om sin dröm så är det också... Förlåt mig. Förlåt mig. Då är det också viktigt att få in vad hade man för känsla i sin dröm. Det är också viktigt. Låt oss säga att vi tar det här huset och de drömmer att de står i ett hus. Jaha, vad kände du när du var i huset? Var det ditt hus? Nej. Vems hus var det? Det vet jag inte. Okej. Är det möblerat? Nej. Alltså, förstår ni? Man måste liksom fiska fram ännu mer information. Och just det här, hur känner man sig? Känner man sig vilsen? Känner man sig hemma? Känner man sig bekväm? Känner man sig obekväm? Eller är man jagad? Eller? Ja, massor med sånt där. För det är jätteviktigt för att få helheten i en drömtolkning. Såklart, precis som allting annat, så kan man inte ha svar på allt. Jag bommar också, men det är för att jag inte kan kanske vissa detaljer. Men det tar jag alltid med mig, att liksom, vad fan, det där har jag missat. Då tar jag alltid reda på det efteråt, för att nästa kund så kan jag bli så, ja, vänta du, där har jag lärt mig. Så att det är ett ständigt lärande, det är en ständig utbildning. Och varje person formar ju sin egen tolkning av en dröm. Jag ska också ta det här med återkommande nattdrömmar. De är ju verkligen slå med hammare i ditt huvud. För då måste du verkligen ta och titta på varför drömmer du om saker och ting som återkommer. För då är det någonting som har hakat upp sig. Det är som en gammal LP-skiva som har hakat upp sig, för då måste man titta på det. Jag kan tycka att ibland så får jag människor som säger att jag hade en dröm för 20 år sedan och det var så här och så här och så här. Och jag säger så här, varför ska du veta det? Det är ju 20 år sedan. Jaha, ja men den är ju inte aktuell. Nattdrömmar är aktuella. De är up to date. Så det fattar jag inte varför man vill veta det. För bara säga så, ja men det tåget har ju gått. Till och med perrongen åkte också. Men, nej men det är egentligen onödig information. Såvida det inte är en återkommande dröm som är 20 år gammal. Då är det intressant. Då kan man titta på det. Ja, vad ska jag säga mer som kan vara av intresse? Jo, det finns ju olika typer utav nattdrömmar. En del säger så här, ja men jag är sanndrömmare. Absolut kan man vara det. Jag har också varit sanndrömmare. Jag drömde om 11 september. ett år innan. Och det här är jätteklurigt. Jag är inte så insatt i det för jag vill inte jobba på det sättet. Men jag vet så här, även en sanndröm kan du tolka till dig själv. Det är det som är det lustiga i det hela. Det kan du absolut göra. Sådana här alltså varseldrömmar. Absolut kan man göra det. Jag vet att jag har fått frågan en gång. Ja, men om man har en sån sanndrömmar, ska man inte göra någonting åt det? Inte vet jag. Det måste ju finnas en mening med att man har sanndröm. Och jag kan bara prata om, ja, 11 september som jag drömde om ett år innan. Det var för mig en signal om att jag har det. Jag har förmågan. Jag kan inte göra någonting åt det. Men att jag har en sensitiv del som är så detaljrik så att jag kan fånga in det. Det var en stor gåva för mig. I det fallet. Sen är väl själva händelsen inte en gåva, men ni fattar vad jag menar. Så, och ja, man kan drömma på olika sätt, det kan man absolut göra. Sen vet jag de här som drömmer om andra platser som inte finns. Det kan ju vara såna här, jag vet att det heter massa tjusiga ord, men jag lägger inte vikt vid att kalla det vid saker. Men det kan ju vara de minnen från andra platser som man har haft. Och då kommer vi in på det här med tidigare liv, med att man kan drömma om tidigare liv. Absolut kan man göra det. Och hur vet man att det är tidigare liv? Alltså här kan jag bara säga så här, man måste gå på känslan, vad man får för känsla i det här. För att mig veteligen, när man drömmer om ett tidigare liv så är det, alltså du som drömmer vet att det här är annorlunda. Du vet att det här kan du inte plocka fram från ditt eget liv. Du vet det. Och då när du får en sån här, men vänta, det kanske är ett tidigare liv. Det är nästan så att då, alltså det är liksom, det lägger sig. Det, liksom, det blir så här, ja, säger lilla själen där, eller lilla. Nej men, där får man en liten bekräftelse. Ja, titta, du hade rätt. Det är faktiskt ett tidigare liv. Och då får man ju titta på varför dyker det upp. Är du i en situation nu där du behöver titta på ett tidigare liv som kan ha lösning för dig nu? Så kan man också göra. Så ja, jag ska inte gräva lite där, för att det är lite mer komplext när man drömmer om ett tidigare liv. Och de här, de kan återkomma också. Så att återkommande dröm om samma saker, eventuellt fortsättning på det du drömde om. En dröm om ett tidigare liv. Så om du tar natten efter eller några nätter senare, whatever, så fortsätter du där du slutar. Den är intressant. För det har jag varit med om. Jag vet att jag hade nattdröm om ett tidigare liv. Där jag drömde, det var säkert en veckas tid ungefär. Jag fortsatte där jag slutade. Och till slut så fick jag nyckeln till en grej som jag behövde veta. Så det är intressant. Tveklöst. Med nattdrömmar. Jag vet inte om jag ska gå in på dagdrömmar, men jag kanske ska göra det lite grann. För vad är dagdrömmeri? Det är ju inte det här skällsordet. Alltså, jag sitter och dagdrömmer hela tiden. Nej, utan det finns ju någonting som är dagdröm. Och då säger jag så här, det är det vi lever i. Det är en dagdröm. Man kan då tycka så här lite provokativt så här, att ja, men vadå, är det här en dröm? Ja, visst är det det. En inkarnation är en dröm. Det här som vi kallar för verklighet, vad är det som säger att det är verklighet för alla personer? Jag kan ju säga så här att de som bor i Amazonas djungel, de har inte vår verklighet. Även om vi sitter på samma planet, de lever ett helt annat liv. Knarkarna på plattan i Stockholm, de lever i en helt annan värld. Så att det finns någonting som heter dagdröm. För att vad är det som säger att det här är verklighetens verklighet? Var far vi iväg när vi har dött? Var tar själen vägen? Där kanske den riktiga verkligheten är. Det här handlar inte riktigt om om nattdröm. Men jag måste ändå nämna det för att jag tycker det är så intressant. Och det kommer mig till minnes en ja, det här är så många år sedan, men det var en kille som bokade tid hos mig och han sa det att jag kommer inte ihåg om det var regression eller en nattdröm. Jag kommer inte ihåg, men han sa det att han stod och skakade tass med sig själv. Av en anledning. Det var lite intressant. Nu kommer jag inte ihåg detaljerna bara för det. Men det var väl onödigt jag sa det då. Ja, ja. Men ja, det finns mycket intressant. Det gör det. Absolut. Så att nattdröm kan också vara en form av meditation. Du får... nej, det är det inte. Det är olika sätt. Men informationen kan komma på samma vis som om man gjorde en meditation. Så att absolut så kan man drömma om ett tidigare liv i en dröm. Lika väl som man kan göra det i meditation. Så är det med det, kära vänner. Ja, jag tror att jag nöjer mig där. Vill ni att jag ska prata mer om nattdrömmar? Livsdrömmar kanske? Nåja. Så tackar jag för mig och hoppas att du har haft en informativ stund med mig här. Med drömmar. Jag tycker drömmar är jätteintressant. Jag skulle vilja förkovra mig det mer, skulle jag. Tyvärr är det folk, inte många som vill veta. Tycker jag är tråkigt. För det är som posten. Man öppnar inte. Jag ska sluta tjata om det. Okej, kära vänner. Då säger jag tack för mig. Hej då!